Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers, avsnitt nummer 315. Vi spelar in den 31 januari, sista dagen på årets första månad, Fabian. Det börjar närma sig vår.
Ja, januari går alltid väldigt snabbt och det händer alltid väldigt mycket i januari på börsen, känns det som. I år har hänt mycket, förra januari, februari hände det väldigt mycket. Och sen kommer jag inte ihåg i och för sig tidigare än så.
Men... ja, men det ligger något i det. Det är ändå lite omtag sådär. Och det är ju liksom slutspurten. Man brukar ju säga att aktier är en vintersport. Det är ju en klyscha som dock håller upp väldigt, väldigt väl om man tittar på sådana här säsongsmönster. Och det känns ju då som slutspurten liksom för det här. Det är slutspelet för aktiemarknaden innan den ska gå in i sommardvala här på sikt.
Det känns som man åldras typ 10 år på en månad.
man åldras klart hela året, första månaden på året. Och sen resten av tiden är bara för att komma ikapp sin egen ålder. Sen dessutom är man ju inne i de här oxveckorna. Det är de tuffaste veckorna på året. Men inte för dig som bor närmare kontinenten. Men vi andra här i norr, vi går in i oxveckan nu när det är mörkt och jävligt. Men det börjar ljusna. Vad ska vi prata om den här veckan?
Ja, det blir fullspäckat. Vi kommer prata lite Apple, OPEC, lite shipping, Microsoft, ja, fullspäckat med grejer egentligen.
Verkligen, fullspäckat avsnitt för två stycken fullspäckade grabbar. Men som vanligt ska vi påminna om att det inte är någon rådgivande rekommendation som pågår här på podden. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Innan vi hoppar in på det spräckfyllda avsnittet ska vi dock snabbt köra en liten uppdatering kring Gaming Innovation Group, ticker GIGSEK, som vi pratade om förra veckan. För vi gjorde ju ett fatalt misstag.
Ja, eller vet jag gjorde ett fatalt misstag. Jag skulle aldrig lägga det här på dig, Ponken. Men ja, som sagt, vi pratade om iGaming-bolag GIG förra veckan. Och jag tog upp att liksom, det var stundande refinansiering här. Men den hade ju faktiskt redan inträffat. Och jag vet faktiskt inte hur jag hade missat det här. Förutom kanske att jag bara hade bläddrat i rapporterna och inte kikat särskilt noga bland PM:en. Men ja, refinansieringen såg väldigt positiv ut. Treårig obligation, 75 miljoner euro, kom in strax över 1% lägre ränta än tidigare, vilket är ett bra tecken. Så för er som missade förra veckan, det här liksom är ett väldigt intressant GARP/special sit case i iGaming-sektorn. Handlas till ensiffrig vinstmultipel för 2025E. Kanske till och med 2024E om liksom, beroende på hur aggressiv man är kring marginalerna. Men jag tycker i alla fall det är värt att kika in förra veckans avsnitt och analysen där, om man tar med sig nu att refinansieringen är klar.
Ja, och shoutout till en norsk lyssnare som hörde av sig och informerade om hur läget låg till här. Tackar vi för.
Ja, det var några stycken som hörde av sig. Fick man dra på så här, drog skämskudden.
Något annat som flera har hört av sig om, det är ju Borr, ditt favoritcase. Och som disclaimer här äger vi ju aktier i det båda två. Det var ju nämligen så att Borr tokdök på börsen igår, ner 11% tror jag någonting, och idag såg att den också var ner nästan 2%, och då undrar ju väldigt många förstås dels hur vi gör, och det kan vi inte kommentera på med tanke på att det är liksom snarare så här, jag fick frågan hur ska man tänka här, är det dags att köpa eller ska man vänta, och det tänker vi inte kommentera på, det får ni faktiskt hantera själva, era köp och sälj. Vi äger dock fortsatt aktieborr, och ja, frågan är egentligen varför föll den så mycket. Och det verkar ju ha att göra egentligen med de här OPEC som sänker sina produktionsmål egentligen. Vill du dra lite bakgrund här? Det har varit ett rörigt intro av mig, känner jag, men du, vi ska reda ut det.
Ja, summa summarum, det du säger är sälj allt, det är över. Vi kommer aldrig behöva drillers igen, jag förstår. jag har ju släppt alla mina positioner och skiftat över helt till solkraft nu. Nej, men det var ju så att OPEC kom ut i tisdags att de skulle sänka sin produktionsguidance från 13 miljarder fat om dagen till 12 miljarder fat om dagen 2027. Det här var någonting som de hade kommit fram till 2020. 2019 stod det på 12 miljarder fat, så att det inte är sån stor ändring egentligen.
Idag det är ju mindre än 10% de egentligen ändrar,
ja,
produktionsmål. Men folk tolkar det som extremt bearish. Man tänkte att oj, nu är ju konjunkturen svag, oljeefterfrågan är svag. Och då sänkte de egentligen väldigt många av oljebolagen. Det var inte bara Borr som gick ner, så det var ingen specifik kring Borr egentligen. Utan det blir ju ibland lite så att agera derivat på oljepriset.
Ja, och det är mycket politik där i bakgrunden också som man egentligen inte vill näslas in för mycket kring. Men alltså det är... Man kan också, liksom, de producerar 9 miljoner fat idag, så det är fortfarande en ökning. Så att om det är 12 miljoner, 13 miljoner, ja, det är liksom så här. Man kan alltid ställa sig här, är det en fråga kring efterfrågan eller kring kapacitet? Alltså, har de kapaciteten att producera så mycket? Eller...
Ja, för de ska ju ändå öka sin produktion då med 30% från idag. Och det gör man ju inte i en handvändning heller, tänker jag.
Nej, exakt. Så det... I slutändan så är det en fråga, är det, om du är bullish så beror det här på att de inte har kapaciteten att producera 13 miljoner fat om dagen. Om du är bear så är det för att efterfrågan finns inte.
Det är det som är så himla svårt med att säga, för allting handlar, du kan tolka det på så många olika sätt. Man kan ju, precis som du vinner på också, om man ska vara lite bullish då, är man bullish för oljeriggarna, då kan man ju också tänka som så att okej, men OPEC, de sänker sitt produktionsmål. Det kommer ju betyda att om efterfrågan är konstant så blir ju marknaden ännu tajtare, vilket ju såklart kräver ännu fler riggar, och därmed är det ju positivt för Borr. Så du kan ju liksom bygga upp massvis med olika narrativ kring det här, om det är positivt eller negativt. Jag tror ju fortsatt på att marknaden är så pass tajt att Borr kommer göra ett betydligt bättre resultat än vad de gör idag, och därmed är aktien fortsatt troligtvis väldigt billig. Så att våran position är ju oförändrad.
Ja, exakt. Alltså, ska man ställa sig frågan här, är det brus eller signal? Jag tror att det är brus för investerare. Vi får väl se hur det spelar ut sig i mars när de kommer med CapEx guidance. Men som du säger, utbudssidan är tight sen innan. Inget intresse att bygga nytt. Liksom, man har långt kvar innan det blir ekonomiskt försvarbart att kunna göra det. Du ser liksom aktiviteten inom exploration och production fortsätter stiga. Många kommer vilja liksom fortsätta satsa på energisäkerhet. Och då tycker jag tycker det är intressant att lyssna på liksom lite av servicebolagen som har börjat rapportera till exempel SLB, största servicebolaget, som är väldigt gott positionerade för att se trender. Och inte bara offshore utan även onshore. Och det här var i och för sig någon vecka sedan, men då tyckte de på att de ser fortsatt väldigt liksom, hög styrka i marknaden. Energisäkerhet fortfarande front of mind med en flerårig investeringscykel här. Och som sagt, de har sett en rebound i exploration senaste åren med majoritet i offshore. Men efter marknaden stängde igår så förväntar de sig att Saudi ska fortsätta med nuvarande och planerade projekt. Så att, ja, som sagt, jag tror att det är brus där för liksom investerare. Vad Saudiarabien och Saudi Aramco liksom kommer eller inte kommer producera i framtiden. Det har så många aspekter att ta hänsyn till, så att jag menar, det är lätt att man snurrar bort sig på såna här petitesser. Det är såklart inte positivt att det dras ner, men det behöver inte liksom nödvändigtvis vara negativt heller, som du säger. De här riggarna kommer säkert sugas upp annan vart.
Ja, jag är som sagt inte så orolig heller. Däremot har vi inte gjort så mycket. Vi pratade ju lite om att öka vår position i och med att den gick ner så pass mycket. Men vi sitter ju redan på ganska mycket. Procentuellt sitter ganska mycket i borr och vi har inte jättemycket likvider. Så att vi har liksom lämnat det oförändrat. Men när vi ändå är inne på olja, ska vi nämna någonting om shipping då kanske också? Som vi ju varit inne mycket på och är lite närbesläktat.
Ja, absolut. Jag tänkte bara säga också att jag tror vi sa att det var OPEC som kom ut med att de skulle dra ner produktion. Men det är alltså det är Saudi Aramco, Saudiarabiens nationella bolag.
Ja, det är ganska stor viktig skillnad.
Bara så att alla förstår det. Shipping, ja. Det är otippat faktiskt. Vi har fått väldigt högt intresse från lyssnare kring shipping. Och det visar ju bara på hur många degens som lyssnar på det här som vill torska massa pengar. För att shipping är ju utan tvekan den svåraste sektorn att tjäna pengar på. Det som är intressant här är att jag såg att Jefferies investmentbanken uppgraderade containerbolaget Sim från hold to buy, price target 20. Det är inte så jätteintressant. Det som är intressant är att de tror på EPS, alltså vinst per aktie, de har en forecast på vinst per aktie om $6.25. Det är jämfört med konsensus på nästan minus $4. Det är alltså en spread på cirka $10 här. Och analytikern Omar Nuka tror stronger for longer i fraktmarknaden eftersom geopolitiska situationer i Röda havet blivit allt mer komplex. Det som är intressant här är ju att ställa sig frågan, kommer marknaden och andra firmor börja haka på här när de reviderar upp massa av de här shippingbolagen jämfört med konsensus? Då kan det ju påverka aktiepriserna. Sen är det ju många som har frågat kring just product tankers då LR2-marknaden gagnats mest av det som händer i Röda havet. Och LR2 eller long range two product tankers är den största specialiserade clean produkttanken. Tar hand om raffinerade oljeprodukter som kräver speciell hantering. Clean är väl i stort sett att man har raffinerad cargo, typ flygbränsle och diesel, medan dirty innebär att man bär på råolja. Day rates för LR2, det överstiger 100 000 kr för fartyg mot Europa enligt shipbrokern Howe Robinson, och det är upp typ 50% de senaste veckorna. Så det finns väldigt många som är väldigt intresserade av den här typen av bolag, typ Hafnia, och det var väl det som har fått mest förfrågningar om efter att vi pratade om Okeanis som crew tanker. Men det jag är lite orolig för här som extrem amatör är att lösningen till höga priser som man ser i flera sektorer. Alltså, enligt shipbroken Gibson är det stora problemet nu att rates stigit så mycket att i vissa fall är det inte ekonomiskt försvarbart att flytta produkt. Också en annan möjlighet är att bolag tar på sig kostnaden för att anpassa dirty tankers till clean. Som jämförelse så kan en LR2 fartyg tjänar $100,000 om dagen mellan Persiska viken och Europa, medan Aframaxes, som är liksom liknande LR2 fast för dirty, de drar in 33 000 om dagen mellan Sydostasien och Kina. Och det är ju såklart att ja, då kanske det är värt för de här bolagen att anpassa sina fartyg för att ta de här rutterna där de tjänar mer cash. Men möjligt att man har ett litet avsnitt som går igenom product tankers i framtiden. Det jag tycker är intressant här är ju liksom fortsätta hålla koll på utvecklingen, för jag menar, hur länge kan det här vara? Ingen aning, men kollar man tillbaka till Iran-Irak-kriget som liksom, där man också satt och sköt ner massor med tankers och shippingbolag i den så kallade Tanker Wars, då var det mellan 1984 och 1988, så det är ändå 4 år som påverkade shipping. Och jag tycker man kan hålla koll liksom lite här på Egypten, för den här krisen i Röda havet har ju haft en väldigt stor påverkan på just Egypten. Deras valuta har fullständigt kollapsat, ekonomin är nära därpå. Egyptiska pundet har officiella växelkursen liksom 30 pund per amerikansk dollar. På svarta marknaden är det 70 pund per amerikansk dollar, alltså egyptiska pund. 2022 var det liksom 15-1. Så att det ser inte bra ut. Och Suezkanalen var deras källa för utländsk valuta. Och
ja, det är ju intressant ändå, för att Houthis när de attackerade tankers så var ju liksom det de ville sätta åt var ju Israel och kanske någon mån också USA. Men det är ju Egypten som verkar få betala priset för den här krisen.
Ja, det är ju så en komplex värld. Saker liksom får ju sällan det utfallet man vill. Suezkanalen har ju varit otroligt viktigt rent allmänt, men sen speciellt efter att Ryssland invaderade Ukraina. För då slutade Europa importera rysk olja som istället fick gå till Asien via Suez. Och Europa plockar nu in olja från UAE och Saudi och Kuwait och gas från Qatar. Och sen skeppar ju också USA naturgas, liksom överproduktionen av naturgas till Asien. Och för att inte nämna alla andra varor som åker via Suez. Så att det har liksom varit enormt trafikerat. Och liksom det bortfallet på typ 75% har ju såklart påverkat Egypten något otroligt. För och en anledning varför vi vill hålla koll liksom lite på det nu som rent allmänt är att så kartan ser ut där det är, du har Adenviken i Indiska oceanen mellan Jemen och Somalia och som förbinds med Röda havet genom sundet Bab el-Mandeb eller Tårarnas port som det heter. Och det här är en väldigt smal port mellan Djibouti och Jemen och är en choke point. Det är där Houthis har varit och kaosat liksom. Men Saudi har en pipeline rakt genom landet, alltså rakt sitt land alltså, som går från öst till väst. Och Saudi ligger såklart ovanför Jemen, vilket gör att de kan undvika Bab el-Mandeb och liksom det kaosigaste området där. Om det inte blir problem i Egypten, för då kan de liksom inte längre skeppa via Suez. Och ekonomiska problem innebär alltid stabilitetsrisk och det är inte bra för Egypten. Och inte heller bra för oss i Europa. Och man kan också nämna att Egypten även är omringat av krig. Så att liksom det, som sagt, hur länge kommer det här vara? Ingen aning, men det är liksom, det känns ju inte som det kommer lätta upp snart. Och vi har inte ens gått in, och jag kommer inte ens gå in på det, men liksom de här amerikanska soldaterna som dödades av drönarattack av Iran nära Jordanien-Syrien-gränsen. Så att varför vill jag komma med det här? Jag tror fortfarande att väldigt positivt att sitta långa case som som eventuellt kan dra nytta av kaos. Ha det i portföljen.
Så är det nog.
Inte för att du hoppas på det, men liksom som option. Om det inte händer, så är inte negativt för caset. Om det händer, så är det fantastiskt liksom.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Vi ska hoppa över till någonting helt annat. Jag tänkte prata lite Magnificent Seven. Det byter ju namn, känns det som, var och varannat år här. Ett tag var det ju Fang, ett tag var det Faga, ett tag var det Manga. Det har varit alla möjliga olika, men nu säger man ju bara Magnificent Seven. Och där går ju Tesla absolut svagast. Jag tänkte framförallt prata om Microsoft som rapporterade sin Q2 häromdagen. Jag ska dock först bara snabbt nämna någonting om Apple, tänkte jag. För det är lite intressant här med att Apple släppte sitt Vision Pro. Har du beställt någon?
Nej, men jag tänkte om jag skulle långa Apple på att den lanserades. För det kändes liksom så här, ja men Apple Vision Pro, vad är det? Ja, det är väl någon AI-grej, tänker väl folk. Och så går de in och köper upp Apple. Och...
Nej, det är ett VR/AR-headset ju. Som ser ut som ett par ski-goggles, men kan göra helt fantastiska saker. Det är ju det AR-headsetet som alla har väntat på egentligen. /VR-headsetet då. Microsoft låg ju länge lite i framkant där med sin HoloLens som de höll på med, men jag vet inte om de har släppt den eller vad som har hänt, alltså har släppt utvecklingen av det, för det har man inte mycket om alls längre. Och Vision Pro har ju bara sprungit förbi den totalt och dessutom finns ut på marknaden. Inte helt gratis dock, det kostar 35 000 ungefär att beställa ett sånt här headset, 40 nästan om du ska ha lite mer lagringsutrymme i den. Och det här har väl ingen råd med, tänkte väl folk då. Men faktum är att de har redan sålt 200 000 sådana här Vision Pro hittills. Man räknar från Apples håll med att sälja ungefär 400 000 under första året. Så att man alltså då i sånt fall 200 000 kvar att sälja. Och det här motsvarar ju då med den prislappen, så får jag i alla fall till ungefär 7 miljarder kronor intäkter. Och det borde ju motsvara typ 1-2% av Apples intäkter per år.
Ja.
Så det är ändå en betydande tillväxt faktiskt från en enda produkt.
Men Apple hade väl dragit
typ... Det får man väl anta att det mattas av väldigt kraftigt efter första året.
Apple drog väl typ 8% på lanseringen eller något sånt, gjorde det inte det?
Ja, där, får du ju, där ser du ju multippen på intäkterna.
Ja, det är det jag menar. Det
var, 4 gånger sales, uppenbarligen.
Det hade bara varit ett långa. Folk bryr sig inte vad det är för någonting. Det är det jag menar med att det är någon AI-grej. Liksom. Ja. Alltså, folk bara, ah, men Vision Pro, fan, det låter robotaktigt. Allting med AI är hett, så det bara köra.
Ja, man skulle ju till och med kunna höra att det är viss rabatt dock på den här försäljningen. För Apple handlas ju till PS nästan 8. Så att det borde gått upp 16% om intäkterna ökar 2%, kan man tycka. Och så ska de ju sälja 200 000 till, så det är ju nästan rea på Apple just nu. Nej, men skämt åsido, det är spännande med den här produkten att den rullar ut. Vi får se om det blir ett så stort skifte som en del har trott. En del har ju trott stenhårt på det här med virtual reality och på att man ska ha sina avatarer i någon form av liksom metaversum och så vidare. Och det här är ju första produkten som ändå väldigt många har skaffat som kan bli någonting. Den är fortfarande alldeles för dyr, men det kommer ju bli billigare. Och det finns ju faktiskt väldigt billiga VR-headset just på marknaden, som Metas Quest till exempel. Men det ska bli jättespännande att se vad det här gör. Framförallt tror jag att som ett mer alltså, businessverktyg kan det vara väldigt intressant. Att man typ ska visualisera byggnader. Om man jobbar inom bygg kan man visualisera en ritning i 3D. Kanske gå runt inuti ett hus som man har designat. Det finns mycket sådana tankar. Och det var ju det mycket Microsoft satsade på med sin HoloLens. Men som sagt, det är väl inte jättemycket intäkter. Men det ska bli spännande att se om Apple ändrar på det. Det som däremot är den stora revolutionen just nu, det har väl inte undgått någon, det är ju som sagt det här med AI. Och jag tänkte också återkoppla lite till cybersecurity som vi pratade om förra veckan. Och jag tänkte göra det här i då kontexten av Microsofts Q2 som släpptes här igår, den 30 januari. Det blir ju 2 dagar sedan då för de som lyssnar på det här, den 1 februari. För övrigt, i Magnificent Seven, det som går absolut starkast är Nvidia. Den är upp nästan 30% redan sedan årsskiftet. Och vi pratade ju om det i vårt första avsnitt för året här, att en av grejerna från 2023 var att det var sjukt hur man missade den där Nvidia-uppgången. Och så fortsätter den 30% till. Så uppenbarligen hade vi inte missat det, utan den pågår fortfarande.
Kommer det bli som allt annat, man hoppar på och sen bara rider man ner den.
Exakt. Och Nvidia, som alla vet, antagligen så är det upp så mycket för att GPU är en så viktig del av AI-revolutionen. Men jag hävdar ju fortsatt att de som jag tror är en av de största vinnarna på AI fortfarande är Microsoft. Jag menar, det som är det stora, det här pratar Satya om, alltså vd på Microsoft, Satya Nadella pratar väldigt mycket om, att det som är stora egentligen revolutionen i den här typen av AI som kommer nu, för vi har ju haft massa former av AI innan med textigenkänning och liknande saker. Det som är riktigt stort nu, det är ju egentligen att vi kan prata med AI på ett naturligt språk. Alltså att datorn förstår kontexten, förstår vad du säger, du kan prata med den, du kan chatta med den som att det vore en människa, och det är liksom den stora skillnaden. Och Microsoft är jättestora inom AI. Några exempel som de själva lyfter upp på användande av AI från deras kunder. De lyfter ju Mercado Libre, som vi kommer ihåg, börsnoterat bolag. De använder ju GitHub Copilot, som då kan generera kod. Och de hävdar att de sparar 50% utvecklingstid genom att använda Microsofts då GitHub Copilot. Det är ganska otroligt. Mercedes-Benz, de har ju faktiskt integrerat ChatGPT för sin röstassistent i deras bilar. Och vad körs ChatGPT via? Jo, det kör ju via Azure OpenAI-servicen som är från Microsoft. Microsoft är ju de som tillhandahåller egentligen all datakraft till OpenAI. Och vi upptäckte ju det var lite synd. Vi körde ju genom Iowa och förbi Des Moines när vi åkte till Berkshire-stämman i Omaha. Då körde vi via Iowa, och där i huvudstaden i Iowa, Des Moines, så ligger ju faktiskt ett av Microsofts största datacenter som är helt dedikerat till OpenAIs träning av deras modeller.
Ja, men sen var några andra grabbar inne i Des Moines och köpte kaffe och sa att det var riktig shithole. Så att,
Jo, men det är inget jättespännande stad. Det mest spännande som kommer från Des Moines, tror jag, de senaste 30 åren är väl Slipknot. Men det är typ en av de är kända för. Men det är intressant ändå, och det är väl därför de har lagt ett datacenter där, för det är billigt. Och de hävdar också att de kan få 100% förnyelsebar energi. Och det finns liksom billig arbetskraft, billig mark och så vidare. Även kvalificerad arbetskraft ska tilläggas, vilket ju är bra. Och de har öppnat flera datacenter där, ett helt gäng faktiskt. Och när just det här specifika datacentret öppnade 2020 var det topp 5 i världen bland superdatorer. Så det är ingen liten historia. Och det används exklusivt, som sagt, av OpenAI för att utveckla de här GPT-modellerna, eller LLM-erna som det kallas. Datacentret innehåller 285 000 CPU-kärnor och mer än 10 000 GPU-er. Så det är ju mumma för Nvidia, som säkert har levererat en hel del av de där GPU-erna. Sen så är faktiskt också en intressant grej. Taiwan, de är ju på tårna, får man ju säga. Deras utbildningsministerium, eller vad säger man? Ministry of Education. De har byggt en online-plattform där man använder Azure AI-tjänsterna som Microsoft har. Azure är ju deras molntjänst, liksom. Jag kommer nämna det flera gånger här. Men de använder Azure AI för att bygga ett utbildningsprogram för att taiwanesiska studenter ska lära sig engelska, helt enkelt. Så de kommer använda AI i skolan. Det är lite coolt också. Och det som kommer nu, liksom, som är väldigt, väldigt stort för Microsoft, är att de rullar ut det här som de kallar för Copilot. Det är ju deras version, kan man säga, ChatGPT. Den bygger på ChatGPT. Den körs på samma typ av datacenter, men de kör ju den i sina egna datacenter på ett annat sätt. Nu är ju OpenAI:s datacenter också Microsoft. Men här säger man att det är lite mer privata instanser, och det handlar ju om säkerheten egentligen. De rullar ju ut det i hela Windows nu, så snart kommer liksom alla applikationer, allting du gör i Windows, kommer en AI kunna se. Du kommer kunna chatta med den direkt i Windows och därmed använda. Och det kommer ju bli, tror jag, verkligen en stor revolution i hur vi använder datorer. Satya Nadella själv nämner på deras conf-call att om man ska ha en historisk jämförelse, då ska man titta tillbaks på hur såg arbetslivet ut före och efter PC:n. Det är ganska stor skillnad på hur det ser ut på kontor och liknande, hur vi arbetar före och efter PC:n kom. Man ska fundera på hur kommunikationen såg ut innan e-mail fanns. Och man ska fundera på hur alla typer av prognoser och beräkningar gjordes före och efter Excel. Och här menar jag på att det är liksom samma storleksordning på skillnaden före och efter en AI-chatt fanns. Att det kommer bli en lika stor revolution, att det kommer verkligen förändra allting egentligen. Och som sagt, jag tycker desto mer man tittar på det här, desto mer man försöker läsa på om AI-kapplöpningen. Det är ju väldigt mycket snack om det, vilka kommer vinna. Är det Nvidia som är den stora vinnaren? Finns det någon annan man kan titta på? Men i slutändan är det verkligen så här, mer eller mindre alla känns som att de förlitar sig på Microsoft. Det är typ Google kanske, med deras Google Bard som inte verkar gå jättebra. De kör ju sina egna datacenter, men annars lutar ju alla sig mot egentligen Microsoft och Azure. För som sagt, OpenAI kör sitt här jättedatacentret som är Microsoft. Microsoft själva kör ju då såklart OpenAI, eller sitt eget, i sin egna datacenter. Meta, alltså gamla Facebook, de har ju också lanserat nu en modell som heter Llama. Och ja, vad använder de så av? Jo, de använder också av Azure, alltså Microsoft, för att bygga sina modeller. Och även Nvidia för din delen, när de tränar sina egna modeller, använder de också av Azure och Microsoft. Totalt över 11 000 organisationer som idag använder Azure AI på något sätt. Och frågan är då, precis som jag var inne på förra veckan, här vi pratade om cybersäkerhet. Jag menar ju på att Microsoft är ett av de bästa cybersecurity-bolagen också. Men deras nackdel är att de inte är ett pure play, det är för liten del. Men deras cybersäkerhetsdel, som sagt, ligger ju någonstans på 10 miljarder dollar om året. Och det kan man jämföra då med till exempel CrowdStrike som omsätter en fjärdedel av det. Så Microsoft är ju ett av världens största cybersäkerhetsbolag. De är också ett av världens största AI-bolag nu. Men man har ju samma problem där, att det är inte ett rent AI-play. Och frågan är hur stor del egentligen av deras intäkter som går mot AI. Och de fick en fråga om det på conference-callet, men man fick inget riktigt konkret svar. Och det är nog för att det är svårt att liksom väga av. För tittar man på bara cloud-delen, ett av deras affärsområden är ju cloud. De har ju egentligen tre stora affärsområden kan vi prata om. Och cloud är ju det, står ju för 40% av intäkt och resultat. Det växte runt 15% föregående år. Tittar man på just cloud-delarna, alltså de här intelligent cloud och AI och så vidare, det växer till och med ännu starkare. Jag tror det ligger på mellan 25-30% ungefär har det växt på ett år. Jag ska återkomma snart till Q2-siffrorna. Det här är för hela året, förra året. Men det intressanta är att det är svårt liksom att utröna exakt vad i det som är AI. Och de fick som sagt frågan, men de svarade i princip att i och med att alla tjänster kommunicerar på ett eller annat sätt och är beroende av varandra, så är det svårt liksom att singla ut och säga att ja, men det här är bara AI-delen. Men det är ett jättestort, viktigt ben i alla fall. Och någon del av det är också AI. Jag tror att sättet man ska se på Microsoft faktiskt, den aktien, det är nästan som någon form av cloudfond eller teknikfond. För du får i det här i princip det bästa liksom cybersäkerhetsföretaget i världen, eller ett av de största ska vi säga, ett av de största AI-bolagen i världen. Nu får du också ett av de största gamingbolaget. Gaming växte 60% det här kvartalet, men det var ju tack vare Activision-förvärvet. Och i och med att de gjorde det Activision-förvärvet så är nu också gaming det tredje största benet i Microsoft. Så du har liksom ett gäng olika intressanta sektorer egentligen hopbakat ett bolag. Så därför tror jag lite på det här att man ska snarare kanske se det som någon form av cloudfond. Att det blir ju liksom en exponering mot hela tekniksektorn, liksom allting inom spännande tech.
Ja, det är rätt intressant take faktiskt.
Ja, för jag tror att det är svårt att säga så att det är inte ett rent play på nästan någonting. Det är ju inte heller ett rent play på Office-paketet eller någonting, utan det är liksom en samling av massor av intressanta verksamheter som dessutom växeldrar varandra lite. Precis som att, som sagt, när Nvidia går bra, då kommer Microsoft få mer business. När Meta går bra, då får Microsoft mer business. Så de hänger ihop liksom, många av de här bolagen. Men om vi bryter ner de här benen då, vi pratade ju lite om gaming nu, som växer jättemycket, men det är ju som sagt dopat av det här stora förvärvet. Cloud växer jättekraftigt. Sen har du det tredje benet, och det är ju produktivitet och business heter det. Eller produktivitet och business då. Och det är ju dels Office-paketet då, som vi nämnde, växer 15%. I det säljer man ju som online, som en subscription idag, så som en prenumeration. Så det är inte så att de sitter och säljer CD-skivor. LinkedIn ligger här också. Det går faktiskt bra för LinkedIn. Det har vi nämnt i många poddar nu. De växer nästan 10% nu senaste året. Och Dynamics, alltså deras affärssystem, växer ju över 20%. Närmare 30% om man kollar på liksom den rena core-delen av det. Och jag tycker att det här är också ett av de intressanta benen här just med Dynamics. Eller hela egentligen det här benet. För att, som jag sa, du får ett av världens största AI-bolag, ett av världens största cybersäkerhetsbolag, ett av världens största gamingbolag. Men du får också en av världens bästa eller största produktivitetsapplikationer, alltså Office-paketet. Och ett av de vassaste affärssystemen i världen. Som sagt, så att du får verkligen liksom hela kakan på något sätt i ett och samma bolag. Enda som egentligen går dåligt i Microsoft, och det har gjort många kvartal nu, det är fysiska enheter. Alltså deras Surface-datorer och plattor och så vidare. Totalt, tittar man på helheten, bolaget har fantastiska marginaler, 70% bruttomarginal, vinstmarginal ligger på över 35%, man tror att den ska öka ungefär 1 procentenhet under året. Och man fick en fråga även om det på konfkålet, hur tusan kan ni hålla så bra marginaler när ni har så mycket investeringar i AI? Och det är någonting vi har lyft också som en av farhågorna för Microsoft, att ska de nu investera så mycket i AI, ja det blir stora, alltså mycket capex borde betyda mindre marginaler. Men det de hävdar är att de har redan liksom vänt om organisationen ganska mycket till att fokusera att man har en AI-first approach. Därmed blir det inte så jättestor omställning. Det som är stora investeringar är ju framförallt hårdvara när man skalar upp datacenter. Men den har de ju alltid haft och den skalar ju ungefär i takt med kunderna. Det är klart, de måste ligga vara lite proaktiva, bygga ut lite snabbare än vad kunden efterfrågar det. Men det är inte så att det helt plötsligt bara pang ökar liksom kostnaderna 10%. Utan kostnaderna ökar ungefär i takt med intäkten också. Vilket har gjort också sagt att de tror att de kommer kunna försvara sin marginal, till och med öka lite grann. Ungefär 1 procentenhet har för mig att det stod i deras prognoser. Totalt dock, intäkterna av Microsoft växer mellan 16-18% year over year, beroende på vilken siffra man tittar på. Och vad jag menar med det? Jo, men de redovisar ju både gap och icke-gap-siffror, alltså när de följer de generella bokföringsreglerna. Och det beror också på om du tar hänsyn till valutafluktuationer eller inte. Och då kan man ju tänka sig vilken, ja, 16% är liksom den siffran när man tar hänsyn till allting. Nej, det är faktiskt tvärtom. De har lägre tillväxt i den här icke-gap-siffrorna och när man inte justerar för valuta. Så att det gick starkare när man tittar på de mer hårdare måtten då. Rörelseresultatet växte däremot mellan 23-33% beroende på vad man tittar på. Och återigen här, det är gap och valutajusterat som växer starkast. Så det är inte så att man justerar för att få bättre resultat, utan tvärtom till och med. Då kan man ju dock tänka sig att de justerade resultaten är mer relevanta kanske. De har gjort justering av en anledning. Men det är intressant sagt, nästan 20% växer man i intäkterna, medan vinsten ökar över 30%. Så det är ju stor fortfarande marginalresa som pågår här ändå. Jag tror inte att den kommer hålla riktigt samma takt framåt, men som sagt, man tror fortfarande lite på att kunna upprätthålla lite bättre marginaler nu. Och vinst per aktie och rörelseresultatet växer identiskt, så även där som sagt en ökning på mellan 20-30%. Det är ju dock väldigt dyrt där bolaget fortfarande. P/E 40 just nu på rullande 12. Tittar man prognosen framåt skulle jag säga någonstans att vi landar kanske P/E 30, eventuellt ner på P/E 25 om du är lite aggressiv i dina mål. Man bör ju kunna fortsätta växa någonstans runt 15-20% tycker jag också. Som sagt, marginalen ska upp någon procentenhet, så det är väl det man får räkna med. Ja, det är ju inte billigt, men det här är ju definitivt ett kvalitetsbolag och jag tror att man ska någonstans tänka att det här, som sagt, mer är någon form av fond. Ja, så att någonting som, för den som gillar det långsiktiga och tycker jag ändå ett ganska tryggt bolag att äga.
Alltså det är väldigt intressant case-studie hur snabbt saker kan ändras här. Men för 10 år sedan, ingen som vill äga Microsoft. Microsoft handlades väl typ P10 liksom. Och visst, det var innan runt där Satya kom in. Men då du fortfarande hade Ballmer i ledningen och allting såg för jäkligt ut för Microsoft. Microsoft var döende. Ingen ville ta det. Det var liksom det minst heta bolaget. Sen är det såklart mycket som har hänt sedan dess. Men att gå från P10 till P40 och egentligen alla vill äga det är rätt intressant vändning.
Ja, och det Satya gjorde när han kom in, det var ju då man gjorde omställningen mot cloud. Ja. Och den har man ju liksom lyckats helt rätt i. Dels fått över alla sina produkter från att sälja dem liksom typ som Office-paketet på en fysisk skiva till att växla om det till en subscription-modell. Och sen flytta hela bolaget upp och bygga egentligen ett av världens största cloudbolag. Eller det är ju världens största cloudbolag. Det är faktiskt också världens mest, alltså säger man, det är det högsta market capet i hela världen också. Jag tyckte faktiskt det var intressant. Jag insåg att jag ligger lite efter här, men det var ju, kan det vara 5 år sedan ungefär, som Apple gick över den här magiska gränsen på $1 trillion, eller $1 billion.
2018 var det, har jag för mig.
Ja, det är väl 5 år sedan.
Ja.
Det är ändå intressant. jag kommer ihåg att det var en väldigt stor grej. Första börsbolaget som skulle gå över den spärren. Idag är Microsoft världens högst värderade bolag och är värda 3 biljoner dollar. Apple ligger precis under den här 3 biljoner dollars gränsen. Men det är ändå sjukt vad fort det har gått. De här bolagen alltså har tripplat sen de där 5 åren tillbaka. Det är ganska snabb utveckling på de bolagen. Och det är, då pratar de också om att det var PE 30-40 på de bolagen. Man tyckte det var lite dyrt. De är fortfarande ett PE 30-40, men har ju då växt intäkterna så pass mycket. Så det är inte bara så att det är någon slags bubbla som har blåst upp. Till skillnad från, eventuellt i Nvidia då kanske, men ändå lite sjukt. Och bara sista liten detalj här, apropå just deras market cap. Det är att bolag nummer 3 på den listan, högst market cap, är faktiskt Saudi Aramco som var inne på. De har ju ungefär 2 biljoner i market cap.
Ja, det som är intressant med det du säger är att vi har ju poddat så pass länge nu så att man kan faktiskt gå tillbaka till avsnittet där sommar 2018. När det gick över så kan man ju kolla på vad man sa då. men det var väl relativt många som tänkte, ja men det kommer ta lite tid när man ser ett annat bolag över 1 miljon. Nej. Det gick jäkligt snabbt.
5 år senare så var det nya normala.
Ja, i stort sett.
Ska vi bara avslutningsvis, vi har några minuter kvar här. Ska vi bränna av en liten snabb pitch här lite från, lite på volley?
Ja, det kan vi väl göra. Jag satt och... jag har varit väldigt lat den här veckan som ni kanske förstår. Så jag har inte kollat så här supermycket på diverse bolag. Men det man skrapade fram här... Kanske inte riktigt någonting som passade mig eller min portfölj, men som ändå kan vara rätt intressant för någon där ute. Och det är brittiska McFarlane Group.
Nu tänker man ju på Seth MacFarlane som har gjort Family Guy.
Det är exakt det jag tänker. Och liksom det är noterat på London-listan, litet microcap där.
Det var ett skämt alltså, det är inte alls det du tänker.
Jo, det är väl det alla tänker.
Men det är inte... Det är inte, ja, men det är inte det bolaget sysslar. Det är inte det bolaget.
Jaha, nej.
Bara så ingen tror det, att det är en animeringsstudio. Nej,
det hade varit ballst över sig om man hittade det till ett bra prislapp. Noterat på Londonbörsen, ticker MACF, M-A-C-F. Men snabbpitchen här är att det är en liksom liten brittisk roll-up inom förpackning och emballage. 89% av omsättningen kommer från... ren distribution, 11% från tillverkning av förpackningar. Och de har 38 locations i UK. De har en i Irland, en i Nederländerna och en i Tyskland. Och framförallt är det så att man säljer skräddarsydd paketering till industrin. Men även cirka en fjärdedel till e-handeln. Och det här är alltså stora bruna lådor med bubbelplast och grejer. Så det är inte så här märkta förpackningar som ser fina och coola ut. Så det är inte en het industri, det är en väldigt osexig industri och en marknad som växer eller krymper med någon procent om året och väldigt tunna marginaler. Men det är också därför det är intressant, för att inte så många vill in i den här industrin. Det är också väldigt ocykliskt och förutsägbart. Det är ju så att kunder vill ju inte gärna ha lager på lager på lager med förpackning, så därför liksom ringer de McFarlane och så levererar de dem ofta dagen liksom dagen efter, next day delivery, så det är snabba ryck som gäller här. Så det är väldigt många lokala aktörer. Och det handlar liksom om höga volymer till lågt värde. Men, så väldigt många kunder här. Och McFarlanes egna leverantör vill inte ha med alla de här kunderna att göra. Så de går ju, skippar ju till McFarlane och så tar McFarlane hand om alla de här kunderna. Kunder är till exempel IKEA, Argos, Glasses Direct, Halfords... Men de är inte någon särskild kundkoncentration. De har liksom tusentals kunder. Och roll-upen här är väl att de har köpt upp ett 10-tal aktörer inom industrin de senaste 10 åren. Och börjat konsultera, för såklart lokala aktörer. Man tar den aktören som är närmst och tar lådor från dem liksom, för att det finns ingen anledning att köpa från tvärs över landet. Och handlas väldigt billigt nu. UK Small Cap, lite investerare som vill ut. Men, för att hålla det här kort, du har en EPS-kagger senaste 10 åren på 13%.
Ändå starkt.
Exakt, PE på 12. Men liksom 11, liksom next 12 months. Så att du har ju liksom EPS-tillväxt som är högre än PE. EV på cirka 240 med ett market cap på, vad var det, 190 ungefär. Nej, 200. Och aktien har stått och stampat de senaste 5 åren. Så för er som tycker det är liksom rätt intressant med en liksom förutsägbar business, växer pålitligt, handlas lite som en obligation egentligen, för du får en liksom liten avkastning på 25% av fria kassaflödet, så kan det vara någonting. Men som sagt, inget jag har kollat jättenoga på och ingenting som passar mig själv, men tillräckligt intressant för att kanske är någon där ute som vill kika.
Ja, och det som är lite intressant här är ju, man gillar ju ändå de här riktigt osexiga affärsverksamheterna. Vi har väl pratat, tror jag, om typ Nordic Paper och liknande förut, och de här boktryckarna och lite sådana case som är så här. Det finns ingen, inte någon jättestor konkurrens, för det är ingen som vill in i den typen av sektor. Roligt för övrigt, frågar man till exempel ChatGPT om det här bolaget, så tycker ju de att en av de största riskerna är konkurrensen. Jag skulle vilja säga att konkurrensen känns väl ganska obefintlig, och därav också att det finns ju jättemycket konkurrens, men det är ju inte en jättekonkurrensutsatt marknad, tror jag. Det som blir intressant är ju därför också just när det är en roll-up. Om de kan ta det kassaflödet de genererar, köpa konkurrenter, då konsoliderar man ju den här marknaden, vilket gör den ännu stabilare egentligen och tryggare. Och man får väl också lyfta just det med att alltså, e-handelstillväxten, det känns ju ändå som en megatrend liksom. Den bör ju konsumera mer förpackningsmaterial än vad det traditionella är, att gå till en affär och köpa prylen direkt i handeln. För inom e-handel behöver du ju låda helt plötsligt till varje produkt.
Exakt, så att, alltså, många tänker ju liksom, ah, här är ESG-grej, då kommer vi använda, eller i och med ESG så kommer vi använda mindre emballage och paketering och grejer.
Ja,
men kanske, men vi köper ju fler produkter, så då blir det ändå...
Ja, och vi köper dem på nätet. Och dessutom det där med att vi kommer att använda mer förpackningar och plattare paket, den är ju helt rätt, men den har ju redan skett. Alltså, det är ju ingenting nytt. Det har vi ju redan sett egentligen i, vad heter det, alltså under många, många år. Och framförallt IKEA, exempel, som du nämnde där, som en av kunderna, har ju liksom pressat ihop paketen jättemycket, och Apple satsar jättemycket på det också. De använder ju för övrigt svenskt, det är väl typ Billerud eller någon som levererar för med papper till Apple, i det här högkvalitativa pappret de använder i sina förpackningar.
Yes.
Men det är ju helt enkelt en bransch som har redan pressat ihop paketerna rent fysiskt väldigt länge. Så jag tror inte att man kan inte komma jättemycket längre med just den biten.
Nej, exakt. Men det är väl bara liksom låta något sånt här rulla på, och sen får du liksom, du får ju, varför som liten lokalare vill sälja är för att du får ju bättre skala i McFarlane med synergier. Ja, det blir som de flesta roll-ups.
Ja, men lite intressant faktiskt. Vi skickar med den som en liten bonus case på slutet. Och med det tänker jag dock att det är dags att vi ska rappa ihop det här avsnittet. Lite innehållsförteckning. Jag äger lite skvätt Microsoft. Jag tror att jag har det i någon typ tjänstepensionen eller så. I övrigt ingenting. Ja, vi har ju pratat borr förstås, och vi pratade shipping där med Okeanis, och det äger vi ju båda två.
De två äger jag gillar ju att förlora pengar liksom på börsen, så att såklart det ska finnas sig på.
Okeanis har ju gått hur bra som helst. Och borr ligger vi ganska mycket plus på också, även om man fick ett litet tapp senaste dagen här. Gig då, och McFarlane, ingenting vi äger, va?
Inget jag äger.
Oavsett vad vi äger eller vad framtiden utvisar eller inte, så ska komma åt inget av den här podcasten som ska ses som rådgivning. Alla åsikter vi är en LVS och eventuellt sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspod. Och glöm inte att lämna recension på iTunes.
Och sist, men absolut inte min kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.